ett av de mest traditionella programmen på 91,4 MHz. Ebbe Björkmans litteraturkrönika. Förra gången berättade Ebbe om Fritjof Nilsson Piratens bok Bokhandlaren som slutar bada. Det var den fjärde boken. Tre romaner och en novellsamling hade han avverkat. Och nu närmar vi oss 1940.
Ja, just det. 1940 så kommer hans andra novellsamling, Historier från Färs.
Och Färs, vad är det?
Det är ett härad på Österlen.
Mm.
Och det var fem noveller, tre kortare och två längre. Den mest intressanta, det är en av de längre, det är Mannen som blev ensam.
Som du en gång har betecknat som den kanske bästa novell han skrev.
Ja.
Den bästa novell som skrivits på svenska, tror jag du högg till med.
Ja, jag sa väl det. Och i den här novellen så är det tre huvudpersoner. För det första är det trädgårdsmästaren Fantec. Och sen är det två präster, den blide doktor Silvius och den dundrande prosten Hagel. Mm. Fantec, det var en ensling. Och enslingar på landet, de betraktas ofta med stor misstänksamhet. Och de bevakas, och det gjorde de. De bevakade Fantec.
Om man ska uttrycka det positivt så är det här en vacker social kontroll av sin medmänniskorna.
Det var en mycket stark kontroll.
Ja.
Och de kom till slut underfund med hans sanna karaktär, som de sa. Ja, Fantec, han gick ju inte i kyrkan. Och han helgade inte vilodagen. Alltså var Fantec en hedning. Men det var värre saker. De ansåg nämligen att han hade kontakt med diabolen, den onda makten. Tänk till exempel den här gången, alltså det var två bybor som en lördagskväll under vintertid stod och pratade, och så hörde de helgmålsringningen. Och så sa den ena, nej men titta där i, på Fantecs skorsten. Det kommer ingen rök, kommer rök ur alla andra, men inte ur Fantecs skorsten. Han sväljer hellre rök en lyssnar till den vigda malmen.
Han hade skjutit spjället, trodde de alltså.
Ja.
För att slippa höra helmålsringen.
Ja.
Oh.
Och det gick de och pratade om i bygden.
Fy, ja.
Ja. Och så var det ju den där historien med kråkan, förstår du. Och det var ju på det viset att det var en gammal kvinna som gick omkring och sålde vävskedar. Hon gick omkring i byn och så kom hon till Fantecs stuga. Men hon stannade i grindhålet. Därför hon fick se då att Fantec, han står där på trappan, och på ena axeln så sitter det en kråka. Ja, det tyckte man inte var så, skulle vara så märkvärdigt. Men alla människor vet, Åke Sandin, att den som har kontakt med diabolen, han måste ha någon förmedlare. Mm. Och det var ju de svarta fåglarna.
Mm, inte visste jag det. Jag är ju en människa. Jag är bara rädd för skator, för de tar sig in i min lägenhet och stjäl saker.
Ja, men de har vita fläckar.
Ja, så. Visst.
Mm. Men detta var en kråka. Och så såg hon ju där hur han tittade snett på kråkan. Och kråkan pratade i örat på Fantec. Och så skrattade han. Ett hemskt, diaboliskt skratt.
Det var en väldigt begåvad och sensibel kvinna detta.
Hon måste ha varit det, därför att det visade sig det att hon var stendöv.
Skriver piraten det?
Ja, och det ansåg hon att det var ganska skönt, för då slapp hon ju liksom att höra vad denna
det hemska kråkan, skrattet.
Ja, och vad kråkan hade sagt. Var säkert mycket fula saker. Mm. Ja, så var den där historien med bisvärmen. Det var ju en bisvärm som hade rymt alltså ifrån Fantecs bigård där. Och så såg han ju då, den var ju där ute och svärmade så väldigt. Då gick han försiktigt ut och ställde sig som en staty och stod där liksom ett träd. Och då fick han då bisvärmen att sätta sig på sig, och han kunde försiktigt då gå in och avlämnade dessa byn till bygården igen.
Och då måste han inte ha biledarinnan?
Visen, jo.
Visen?
Jo, visst hade han visen. Och då ansåg man det.
Satte sig visen någonstans?
Den satt i pannan. På satt i pannan. Och då förstod ju människor det, att han med den ondes hjälp, diaboliska krafter, hade tämt visen. Ja, då förstod man ju hur denna man var funtad, alltså, att han hade...
Hans rykte var icke det bästa här i den skånska orten där han bodde.
Nej, och det var det ju andra saker också som lades honom till last. Men allt det här gjorde ju att han blev betraktad som en den ondes hantlangare. Mm-hmm. Han var en ensam man, denna Fantech. Men alldeles ensam var han inte, därför att han hade en god vän. Och det var den blide doktor Silvius som var präst i församlingen.
Jaha, ja. Så prästen umgicks med den här som gick så hemska rykten om, att han hade kontakter med Satan själv.
Ja visst, de hade gemensamma intressen. De odlade växter, odlade vackra rosor, och de umgicks. Han gick ofta till prästgården Fantech. Och de satt där. På vintrarna satt de in i salen och på somrarna satt de ute i trädgården. Och de bryggde sin toddy och pratade och teg och trivdes väl tillsammans. Och doktor Silvius, det var en lågmäld förkunnare. Han höll korta predikningar. Så, ja, som jag sa, att de var alldeles för korta. För de sa så här att, ja, man hinner ju knappt att somna förrän man väcks utav det där orgelspelet.
Är det Piratens formulering?
Ja. Mm. Och så gick han hem alldeles för tidigt från bröllops- och begravningsmiddagar. Och så var han mycket måttlig med starka drycker.
Det var väl inte alla skånska präster på den tiden?
Nej, hans
utspelades väl för 100 år sedan? Sådär.
Ja, nej, hans föregångare, förstår du, prosten Kolvander. Han kunde både äta och dricka.
Mm-hmm.
Men, ja, allt det där kunde man kanske överseende med när det gäller prästen. Men det var ju den här vänskapen med Fantech, med trädgårdsmästaren. Det tyckte de ju väldigt illa om.
Mm-hmm.
Och pratet gick naturligtvis i byn om dessa två. Men man sa ju ingenting till dem direkt. Så vänskapen, den kunde ju fortgå utan att de blev störda. Ända tills doktor Silvius dog vid 67 års ålder. Och detta blev en vändpunkt. För då blev verkligen trädgårdsmästaren mannen som blev ensam.
Fantech alltså?
Ja, Fantech, han blev ensam. Mm-hmm. Men det kom en ny präst. Och detta var prosten Hagel. Men det, förstår du, Åke Sandin, det var en dundrande förkunnare. En härskar natur, huvudet högre än hela menigheten, med en sträng blick som naglade fast dem som han pratade till. Observera, han pratade inte med folk.
Utan till.
Ja, det gjorde han.
Den namnet Hagel som piraten gav honom, berodde det på att han hade nedfallit från himlen som en hagelskur, eller?
Nej, hans blick var skarp och den sköt ungefär som man tänker sig.
En dubbelpipig hagelbössa?
Ja,
jaha.
Det var så man tänkte sig det. Ja, nu skulle det bli ordning och reda i församlingen. Det tänkte ju som sagt var prosten Hagel. Men Fantech, han hade ju trivts så väldigt bra där i prästgården. Så att han tänkte att skulle kunna fortsätta med och umgås där. Så han tänkte, jag får väl gå och hälsa på honom där, den nya prästen.
Och höra om han också, liksom sin företrädare, är intresserad av blommor och blad.
Ja visst. Så han blev faktiskt den första som gjorde, så att säga, en formell visit hos prosten. Mm-hmm. Han har ju varit där i många år och det var liksom hans andra hem. Och han ville ju så gärna komma dit igen. Men han hade ju ingen aning om att den här prosten var en sträng förkunnare.
Mm.
För det var ju inga rykten som gick fram till Fantec. För det var ju mannen som var ensam. Ja, så kommer han dit, går in, knackar på dörren till prostens mottagningsrum. Inget svar, knackar en gång till, inget svar. Då går han in och där sitter ju prosten bakom skrivbordet. Och prostinnan var där och klockaren var där. Och då kommer han fram, räcker fram handen och säger: ja, förlåt, men mitt namn är... Ja, ni är känd här, avbröt prosten. Och jag hade i alla fall tänkt att kalla hit er, så att det var ju bra att ni kom hit självmant. Men det är mycket som jag skulle vilja tala med er. Och så fortsatte han att tala till honom med stor myndighet. Han talade till honom ungefär som en domare talar till en svår brottsling. Och ja, och Fantec lyssnade naturligtvis utan att möta prostens blick. Men så gick prosten över på hans relation, trädgårdsmästarens relation till föregångaren Dr. Silvius. Och han riktade då häftiga förebråelser mot trädgårdsmästaren, för han hade ju förlett den stackars doktorn till dryckenskap. De hade ju suttit där vid sin toddy och hade så trevligt, men det var ju en stor synd enligt då denna prosten Hagel. Och då tittade Fantec på honom och strängt, och sen gick han ur rummet och smällde igen dörren och visade sig aldrig mer i prostgården. Han blev ju praktiskt taget bortkörd därifrån.
Mm.
Men
han förblev ensam.
Ja, han blev, det blev han verkligen ensam. Blev han. Och så gick då åren. Åren gick där. Han fortsatte där i sin ensamhet och odlade sin trädgård. Men så småningom så blev han svårt sjuk. Och slutligen låg han, som man säger, på sitt yttersta. Och så fick prosten meddelande om detta. Och då får han dit där tillsammans med klockan. För han tänkte ju att han skulle ju dock ha nattvarden, och han måste ju på något sätt andligen renas, tyckte prosten då. Så de åkte dit, och de åkte dit då med då kalken och vinet och brödet. Och så kommer han in där, och sen så går han då fram till den sjuke trädgårdsmästaren, för han låg ju där döende. Och nu begrep ju prosten det att här gäller det att hålla en rejäl straffpredikan. Och det gjorde han. Och Fantec låg med slutna ögon och andades svagt. Och det här skriftemålet, det blev väldigt långt. Och prosten var fruktansvärd i sin dom över synden i världen i allmänhet och Fantec synder i synnerhet. Och klockan sa sen att det var ju väldigt högtidligt. Det kunde han som sagt vara bedyra. Ja, kan man säga, så här långt var det högtidligt. Men så hände följande. Prosten la sin arm om Fantec nacke. Och så förde han kalken med vinet till de blånande läpparna, och ringaren höll en servett under hakan, och den döende lät vinet fylla munnen, och prosten tackade Gud för hans verk. Nu plötsligt så reste sig Fantec, och ansträngningen tog faktiskt de sista krafterna. Och hans vidöppna ögon kom ringaren att vända sig bort. Och så spottade trädgårdsmästaren vinet i ansiktet på prosten och dog.
Det var hans sista verksamhet.
Här i världen, ja.
Mm-hmm.
Mm. Så hände också följande. Han skulle ju begravas. Och den söndagen som Fantek begrovs skriver piraten alltså så här. Då var jag och min mormor med på begravningen.
Så piraten, Fritjof Nilsson, piraten beskriver sig själv som en liten pojke som
ja.
Tillsammans med mormor bevistade denna
ja.
Trädgårdsmästarbegravning.
Ja. Och på kyrkogården där var ju svart och folk för de
Rassum, vill... ja. Han var ju ensam, sa du.
Jo, men de skulle begrava en syndare och skulle se liksom hur det skulle gå.
Hyenorna samlades, eller vad?
Ja, hyenorna samlades. Och då lyckades i alla fall de tränga sig fram med kistan genom folkhopen. Och kom fram då till den öppna graven och prosten gick främst och han var ju huvudet högre än alla andra och ansiktet var strängt och majestätiskt och ögonen kalla och hårda av nit. Så manövrerade då bärarna kistan över graven och sänkte den, men kistan ville inte ner. Ringaren svor halvhögt, spadarna kom fram, graven vidgades, men kistan ville inte ner i graven. Då sprang ringaren upp på kistan och ett snömoln svepte kyrkogården i ett vitt töcken och förvandlade det hela till ett skogsspel. Prosten höjde sig som en vålnad i tjockan och ringaren dansade som en gast.
Ovan på kistan?
Ja, på kistan. Undret hade inträffat. Den vigda jorden tog inte med. Tog inte emot den stora syndaren. Men då sträckte prosten ut sin hand, liksom han skulle ge sin välsignelse och mumlade en bön och plötsligt då sjönk den ner med ett brak och stenar och jordklumpar dunsade mot locket. En ny vindstöt virvlade upp stön och höjde allt i ett moln. Ur molnen kom prostens hårda genomträngande röst. Där damm du ner i helvetet. Och det var de enda ord som lästes över Fantek. Så småningom så skingrade sig folket. De gick hem. Eller till kyrkan. Och så skriver han, mormor och jag, vi blev ensamma kvar vid Fanteks grav. Mormor, jag vill gå hem. Hon svarade inte. Hon stod med knäppta händer. Läpparna rörde sig. Jag uppfattade enstaka ord. Hon läste välsignelsen och fader vår. Då brast jag i gråt. Mormor, mormor, snyftade jag fram. Är Fantek i helvetet nu? Då la hon stilla sin hand på mitt huvud och sa, nej, mitt barn. Den som människor begraver på detta vis, han är säker om Guds rike.
Det var slutet på Fritjof Nilsson Piratens novell Mannen som blev ensam, va? Heter den så?
Ja.
Den där prosten Hagel, var han, hade han någon förlaga bland bistra prostar där nere i Skåne för 100 år sedan?
Ja, de säger det. Jag har en bok här som är skriven av en god vän till piraten. Han var förresten bankdirektör i Malmö. Och,
vad heter han?
Claes Lindskog. Och den boken är väl värd att läsa. Den heter Piratens värld.
Mm-hmm.
Och,
har han någon idé om vem prosten Hagel var?
Han sa att det var biskop Billing, Gottfrid Billing.
Det var ju en känd man för 100, 20 år, 180 år tillbaka. Och han var ju inte bara biskop i Lund så småningom, utan han var ju riksdagsman i många herrans år, tillhörde första kammaren, och den var ju väldigt konservativ. På den tiden fick biskopar verkligen engagera sig i politik, åtminstone på, om de befann sig på högerkanten.
Ja.
Det fanns ju väldigt många egendomliga och fascinerande gestalter i Piratens böcker. Sam Ask, var det 175 kilo?
Ja, just det.
Va? I vars skugga folk begav sig när det var allt för hett.
Ja, barnen då sökte skugga där.
Ja.
Mm.
Det var ju 3 terminer han förekom, va?
Ja.
Men du har någon gång berättat för mig om någon som tydligen fanns på riktigt. Ja, det fanns ju Sam Ask också.
Oh ja.
Som kallades för F-et.
Ja.
Vad var det för konstig figur då?
Vill du veta vad han heter?
Du vet till och med namnet.
Ja, han fanns. Många generationer studenter, de känner igen honom. Och han kallades för F-et, men han hette Carl Jönsson.
Ett rejält skånsk namn.
Ja, det var en rejäl skåning det. Och han var en mycket, mycket begåvad man. Och jag tror att han föddes 77. Ja.
1877.
Ja, gjorde han. Och tog studenten 96.
Vad det duktigt, vet. Var 19 års ålder.
Mm. Men sen tog han en filosofikandidat på 3 år i naturvetenskapliga ämnen, fysik, matte och kemi. Och han blev ju då som akademiker skulle han ju kunna ha fått många olika jobb. För ja. Det var ju inte så många.
Lärverksadjunkt i den där lilla hålan Eslöv till exempel.
Ja, dit skulle han mycket väl ha kunnat komma. Mm. Och då hade ju hans liv blivit annorlunda. Det kan jag tala om för dig. Men nu hände någonting då vid sekelskiftet. Det kom nämligen en baron dit. En mycket som var fallen efter en mycket förmögen, ja, mycket förmögen släkt var det där.
Det var väl inte den där baron Trappgaveln nu igen?
Ja, vad vet man riktigt säkert om detta. Men han kom i alla fall till Lund. Och på något sätt så kom han i kontakt med då med F-et, som han kallades, denna Carl Jönsson. Och de hade gemensamma intressen och de...
Vadå?
Ja, de...
När jag hör F-et då tänker jag på Karlfeldts dikt om, det var väl han, Karlfeldt, ja. 5 farliga F. Flaskan, flickan, fan med flera.
Ja, flaskan var väl i alla fall i centrum och han skaffade sig en våning där, denna baron, och en stor fin våning, och han blev god vän med denna Carl Jönsson, F-et kallad. F-et flyttade in till honom och de hade väldigt trevligt ihop. De frekventerade Savoy och Kramer och alla andra hotell där i trakterna. Men sen utvidgade de sitt revir och åkte till Köpenhamn och åkte till Hamburg.
Apropå krogar och hotell i Lund, fanns det inte en lokal som hette Hotell Korsakov? Vad jag har fått ifrån?
Jo då, det var Hotell Korsakov. Det var ju faktiskt, ja, Piraten skulle ju ha skrivit en fortsättning på 3 terminer som skulle heta Hotell Korsakov. Och det var ju faktiskt en bordell som låg i skuggan utav domkyrkan.
Ja, så.
Ja, visst. Jag kommer in på strax in på Hotel Korsakov igen. Mm. Därför att de här två, baronen och F-et, de levde ju nog för att säga över baronens tillgångar.
Mm.
Så det hände väl då att de behövde pengar vid något tillfälle. Och då säger F-et, ja det kan vi fixa, så vi kan skriva en växel här. Baronen hade ju ingen aning om vad en växel var. Men det tyckte han var en väldigt fin lösning. Så då gick F-et och köpte 50 blanketter. Och det tyckte ju baronen var väldigt bra.
Växelblanketter?
Ja, växelblanketter, ja. Och han sa det till baronen, alltså 50 stycken köpte jag därför att jag fick dem billigare. Vi tjänade faktiskt 1,50.
Vilket klipp.
Ja, det var ett riktigt klipp, det tyckte faktiskt baronen. Så att han traserade, alltså han skrev under de här allesammans, så att sen fick F-et sköta det där.
Växlar var ju oerhört vanliga när jag var liten.
Ja.
Bland folk som ville klara sina prekära ekonomiska problem.
Ja, men du förstår, på den tiden var det betydligt lättare att få låna i bankerna.
Mm.
Oh ja. Så att de levde ju bra på detta. Och sen så kom ju kriget. Och då tänkte de att de skulle göra ännu finare affärer. Men, och det gjorde de. Men sen kom ju, efter kriget kom ju depressionen. Och då förlorade de en förskräckligt massa pengar.
Mm.
Men då var det ju så att...
Fortsatte F-et att jobba ekonomiskt åt baronen. Ja, han som var fysiker.
Ja, även sedan. Därför att baronens far sa att det kan ju inte ligga där i Lund längre. Du läser ju inte, du håller på med någonting annat. Så han kallade hem honom.
Mm.
Och då fick ju F-et flytta ifrån den där fina våningen, och då inrättade han faktiskt ett kontor just på den här bordellen som vi nämnde nyss, på Hotel Korsakov. Så där...
Som var ett taget namn utav piraten, för att ja. Kalla sin en kommande roman som han aldrig skrev,
ja.
För Hotel Korsakov.
Ja. Så satt han ju där och fixade där med dessa, dessa blanketter, och det var ju väldigt många växlar de hade, och så gjorde de så att den som förföll den första i månaden, den hade de i Eslöv, och den som förföll den andra i månaden hade de i Helsingborg, och den tredje i månaden hade de just det, och så vidare och så vidare. Och
var det som kallas för växelrytteri?
Ja, det var ett verkligt växelrytteri. Men sen så småningom, jag tror det var 1929, så dog baronen.
Jaha.
Och då fick de ju ordna upp allt det där. Han hade väl en jurist, de lade upp ett lån, så de klarade upp allt sammans. Han var ju förmögen, så det gick ju alldeles utmärkt. Men han glömde ju inte sin vän F-et. Så han fick ju faktiskt, liksom hans anställda på gården, fick han ett månatligt apanage.
Jaha.
Nu var han ju fri. Mm. Han fick sitt apanage, han kunde fortsätta att studera F-et, och det gjorde han. Så att faktum är att han, det var under kriget, var det väl?
Andra världskriget.
Ja, under 43 eller 44, då la han fram en avhandling, en alldeles utomordentlig avhandling.
Doktorsavhandling?
Ja, så att han blev filosofidoktor.
Jaha.
Och det var ju, han var ju närmare 70 år. Då. Och sedan så...
Så F-et alias Carl Jönsson, han dog sen vid vilken ålder?
76 års ålder, 1953.
Men det här är ingenting som piraten har skrivit om, eller?
Han har skrivit om F-et, och han har skrivit det i en postum novell som heter... De svarta fötterna. Ja, de svarta fötterna. F-et var nämligen och hälsade på honom under den tid som han bodde i Kivik.
Tack Ebbe Björkman för ännu en intressant litteraturkrönika.